I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Julia!
Hej Hanna, hur är det?
Det låter som att jag är sjuk, men det är pollen som har mig i sitt grepp.
Ja, eller hur? För jag tänkte precis på att du lät fett förkyld, men jag som icke pollenallergisk vet ju liksom inte, har inte koll på det där.
Nej, alltså det är ju för jävligt när sommaren kommer på många sätt.
Alltså, håller det på hela sommaren alltså?
Ja, det börjar i mars och då är det typ björk. Sen blir det någon annan trädsort och nu är det gräs.
Och då är man allergisk mot alla eller kan man vara starkare mot någon?
Ja, vissa känner bara av gräs, vissa känner så. Och vissa blir inte så här sjuka som jag blir.
Ja, men för hur brutalt är det? Kan du sitta på en äng liksom?
Oh nej, men grejen är att det kliar så mycket mina ögon att jag vill ta ut mina ögon och klia på dem.
Nej, vad jobbigt.
Och så typ min hals vill jag bara stoppa ner en pinne och klia med. Och typ min näsa känns det som att det typ bor som en pollenpartiklar.
Men ska folk behöva känna så här hela sommaren?
Jag vet inte, men och jag måste också sitta med munnen öppen hela tiden för att min näsa är så täppt så att jag väser ju typ. Alltså, man är inte sitt freshest self.
Men kan du inte ha typ näsdroppar? Eller vad finns det för pollen?
Alltså, ja, det finns nässpray, ögondroppar, pollenmedicin. Men sen kan man ju få starkare medicin hos läkaren. Jag har bara inte gått dit. Jag vet att några kompisar har typ astmamedicin och sånt. Jag kanske behöver det.
Nej, usch. Jag är glad jag inte har det faktiskt. Mm.
Men är det någon där ute som är pollenallergi?
Hålla! Hanna, jag hörde ju att du festade lite i helgen och gjorde någonting ganska crazy, tycker jag i alla fall.
Ja, det var ju att du stod i kön utanför den här klubben och skrev: kan du komma ut och hämta mig? Jag kommer inte in. Och jag skrev: vänta lite, jag ska bara tatuera mig först.
Och jag bara kollade på sms och bara, okej. Så skrev till mina vänner, bara, vi måste nog vänta lite för Hanna tatuerar sig. Jag bara kollar på mig så här.
Men det var en tatuerare som satt på den här festen. Mm-hmm. Det var ju en klubb/fest. Och han är en ganska känd tatuerare som många av mina kompisar har tatuerat sig hos.
Vem är det?
Ture Melander, shout out till dig. Ni kan gå in på hans Instagram, väldigt fina bilder.
Är han känd för att vara tatuerare då?
Ja, men han tatuerar väldigt så här fritt. Alltså han gör aldrig skisser, han bara tatuerar.
Oj, scary.
Ja. Och så modig var inte jag.
Nej.
Men, och då kände jag bara, för jag hade känt väldigt länge att jag vill bara tatuera mig. Och så kände jag mig lite så här: ooh, crazy. Plus att det var ju fler som tatuerade sig, man hetsar bara lite.
Ja, det är
Ops, ej, bra att hetsas till en tatuering. Men jag är ändå över 20, man får göra sin egna val. Och då tänkte jag så här, ja, men jag kan göra något litet i alla fall. Och jag har ju sett den här, typ som Selena Gomez, så många kändisar från den här.
Selena Gomez.
Ja. Hon och några skådespelare från 13 Reasons Why gjorde en sån här ett semikolon som står för psykisk ohälsa. Och jag kände att det är så fint och det vill jag också göra. Så det kände jag att det vågade jag mig på.
Men är det så här, har alla dina, för du har väl fler tatueringar eller hur? Har alla dina tatueringar en mening?
Ja, jag har ju, min första tatuering var ett kvinnomärke.
Var har du den någonstans?
På handleden. Och den tatuerade jag för att jag fick hem, alltså mina stories är så konstiga, men jag fick hem såna här tatueringar som man gnuggar på. Och det stod så här girl power och så var det något kvinnomärke. Och då satte jag på det här kvinnomärket på handleden och sen satt den ju fast där ett tag. Och då kom jag ihåg att jag liksom, när man tog selfies, när jag gick förbi spegeln, så bara satt den ju där och jag bara tyckte att det såg väldigt fint ut. Och jag är feminist, så jag kände att och jag har alltid velat tatuera mig.
Men fick du ha kvar den då, typ, när du skulle tatuera den på riktigt?
Nej, utan den hann försvinna. Men så fort det försvann bokade jag tatueringstid och så bara tatuerade jag på den.
Var det inte det nervösa?
Jo, och jag var så petig när jag var där i tatueringsstudien för att jag bara, kan vi göra den lite mindre? Kan vi göra den lite större? Kan jag sitta lite åt sidan? Han bara, du kommer aldrig bli nöjd, får jag bara börja tatuera nu?
Men jag kan verkligen fatta det, för det här handlar ju om någonting du har kvar hela livet. No pressure, men alltså verkligen.
Ja, jo, men jag tycker verkligen att man ska tänka efter väldigt noga och många gånger. Eller som jag, att man kanske målar dit den och testar att ha den där ett tag för att se om man tröttnar eller inte. Mm. Och min andra tatuering är bara för att jag jättelänge ville haft en text på revbenet. Mm-hmm. Och då så kom jag aldrig på vilken text jag ville ha. Alltså jag skulle kunna skriva carpe diem typ bara för att jag ville ha en text där. Men jag kände att nej, det är för mainstream. Så att jag så satt jag en dag på jobbet och så bara, jag vet, nej det är inte jag som har kommit på det, men det kom upp något quote, någon skrev mm-hmm. det liksom, så stod det keep queening.
Ja, just det.
Och då höll jag på hur länge som helst med olika typsnitt. Jag bara, jag bara kör. Och så fick jag med mig min kompis som är inte riktigt villigt att göra sig.
Nej, men.
Och så sa jag bara, men vi kör bara. Och då tatuerade jag det. Så att alla mina är ju lite sådär bara, kör. För att jag tror man aldrig kan bli säker. Men nej. Vet man att man vill ha en tatuering, och som jag ändå har tänkt på det väldigt länge, så... Mm.
Man måste väl vara lite open-minded, känner jag. För blir man för kontrollerad i precis hur det var, då kanske man inte klarar av det alls.
Nej.
För att man måste ju, eftersom att man också väljer att den här tatueringen ska ha det i livet, då måste man väl ha hela den inställningen. Att man bara, ja men lite såhär, men jag kör bara. För annars kommer man ju liksom bli helt galen på.
Tänk att man, den sitter fast, ja, man kan skruva bort den.
För jag kan ju få panik. Jag är ju tattoo virgin, har ju ingen. För att jag tror att jag är såhär, att jag blir såhär, att jag tänker om jag blir irriterad på en count. Alltså det är såhär, jag skulle kunna gå och tänka på det resten av mitt liv typ.
Ja, nej, men jag tror att jag är att jag var så förut. Och det gick ju väldigt lång tid från min första till min andra tatuering till exempel. Men jag känner nu att såhär, ja, typ den på mitt revben ibland sticker halva ut när jag har såhär urringat i ryggen. Men jag bryr mig typ inte, för att jag börjar se tatueringar lite som bara konstverk och typ som att det är en del av mig själv typ.
Men så du har tre stycken nu, vilken är din favvis?
Min favorit är nog min första ändå, kvinnomärket. För att den har varit med mig längst.
Ja.
Men fler ska det bli.
Din förstfödda.
Ja, din förstfödda. Nej, och jag tänkte att det passar ju att jag gjorde den tatueringen. För vi tänkte prata om psykisk ohälsa idag. Så allt för podden. Nej.
Allt för podden. Tatuerat oss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men du tatuerar in det här semikolonet som står för psykisk ohälsa. Mm. Då måste du ju liksom ha någon koppling till det.
Ja, nej, men jag har väl hela mitt liv varit en ganska ledsen person av olika anledningar. Alltså jag har väl varit med om mycket. Alltså sen kan man ju som barn vara väldigt ledsen. Fast när man är liten så vet man inte varför. Det kan ju bero på att så här, man... går igenom puberteten, man har jättemycket hormon i kroppen. Eller så här att man har det jättedåligt hemma med ens föräldrar, eller att man har det jobbigt i skolan. Men det kan ju också bara vara att man är deprimerad. Men som liten så finns det inte riktigt den synen. Alltså barn ska ju vara glada och vara lyckliga typ. Men jag tror att jag har varit ganska... Alltså har haft mycket känslor som inte har bearbetats på rätt sätt när jag var liten. Som har gjort att jag har varit väldigt ledsen mycket. Och när stora eller små saker händer så blir jag ännu mer ledsen än vad man kanske behöver bli. Så ja, jag skulle säga att jag förstår vad folk pratar om när de pratar om ångest och psykisk ohälsa. Liksom, och
men vad är ångest för dig? Liksom? Hur upplever du den?
För mig har det varit att jag känner mig ensam i det. Och att jag känner att ingen förstår och att jag inte vet vart jag ska vända mig. Alltså vem jag ska prata med. Det känns ofta som att det jag känner bara jag. Och ingen kommer någonsin förstå mig eller kunna hjälpa mig. Att man, ja, men när jag växte upp har jag alltid känt så här, ensam är stark. Eller så här, man har bara sig själv. Typ. Vilket har gjort att jag var väldigt hård mot... Eller jag släppte inte in någon så lätt. Liksom. Men sen märkte jag ju när man blev äldre att man måste göra det för att klara av livet. Vad har du för upplevelser av det?
Alltså, jag tror inte jag har förstått alltid att jag kanske har mått psykiskt dåligt. Mm. Utan jag har mer sett det som att det är lite fel på mig. Eller att jag är, som du säger, så här, bara en ledsen människa.
Mm.
Men det är väl nu på senaste tiden när det har blivit mer pratat om. Att jag inser att jag har nog mått lite dåligt. Och jag tycker liksom, jag tycker man ska kunna, för det finns så mycket olika liksom, nivåer och versioner av psykisk ohälsa.
Mm.
Och jag tycker liksom alla ska ju tas på sitt på allvar. För jag vet ju mycket väl att jag säkert inte haft det värst. Nej. Men det har ändå påverkat mig.
Ja, exakt. Så där ska man absolut aldrig tänka.
Nej,
för så kommer jag ihåg att många av mina kompisar sa till mig, typ när mina föräldrar skilde sig till exempel, och så kunde de klaga över någon kille eller något sånt problem. Och de bara, men gud, förlåt, jag ska inte säga det här. Men det handlar ju inte om det. Alltså, man har ju bara sin egen måttstock. Liksom.
Precis, ja. Nej, men så jag har nog, när jag var liten så tror jag att jag liksom, kanske, jag vet att mina föräldrar skilde sig, så vi har haft två hushåll och det är två familjer. Det har ju varit väldigt bra egentligen.
Mm.
Men jag vet ju när man tittar tillbaka på det, om man är lite psykolog på sig själv, så var jag väldigt argt barn.
Mm.
Alltså jag var väldigt arg. Jag skrek och jag bet folk jag typ inte kände efteråt. Skitpinsamt. Nej, men det är så här, jag förstår ju nu att aggressionerna måste ha varit någonting som jag inte kunde, saker jag inte kunde prata om. Och så.
Exakt, du vill få utlopp för det. Liksom.
Det där kan jag verkligen, alltså jag kämpar med det hela tiden, att jag inte pratar om saker.
Mm.
Det har tagit mig jättehårt. Där tror jag när jag var liten så var det ju säkert att jag blev så där arg. Jag var ett argt barn på grund av att jag inte kunde prata om det som jag inte själv förstod. Och sen i efterhand har jag inte pratat om saker som fått mig, mått mig jättedåligt. Till exempel alltså tidigare relationer jag har haft. Du vet, hur många gånger har inte jag gått och varit såhär, men gud, allt är bra, det är så himla underbart, lalala, liksom. Och sen så vet jag ju, alltså det är för att jag ljuger ju mot mig själv ut till alla andra människor. Så att framförallt typ i det förhållandet jag har nu, och även med andra nära människor med mig, så försöker jag verkligen, alltså det är en daily struggle att jag försöker vara så här. Men som nu när jag hade, jag pratade ju med dig då, det hade jag ju, jag har aldrig haft en sån PMS förut, vilket påverkade mig väldigt, väldigt psykiskt, för jag var så himla ledsen, du vet, jag började gråta när folk liksom, om de inte log, alltså så här, för att jag bara, hon hatar mig, typ så. Och där fick jag någon slags lite så här skam över. Bara, gud vad jag är, det är som man inte ska ha, men jag har det. Så här, varför ska jag vara så himla hormonell och känslosam nu?
Ursäkta,
det är bara PMS, så, liksom, det är ingenting, gud. Men då försökte jag så himla noga med att bara, okej, men jag har egentligen ingen anledning för att jag är ledsen nu mer än att det är PMS och hormoner. Men att det är okej. Och att jag visade till exempel öppet för flera personer. Att det var så här, nej men alltså nu gråter jag. Jag vet inte varför. Men
framförallt att man bara inser att så här, de känslorna är lika verkliga dem. Oavsett om det bara är hormoner eller att det bara är en liten stund på den månaden. Så är det lika verkligt. Alltså det du känner är ju verkliga känslor.
Ja, och bara det där var ju liksom PMS. Men så har jag känt det lite många gånger. När det kanske varit andra saker som påverkat mig psykiskt. Att jag har mått dåligt. Att jag då hållit det inne och vägrat vara såhär, alltså typ att jag skulle gråta framför någon. Att det var såhär, nej men gud, allt är bra, allt är underbart, att måla upp en bild som bara fått mig att trycka in det ännu längre in.
Men vad har hänt så att du känner att du nu vill börja visa det för folk då?
Jag tror att det är för att jag insett hur mycket bättre jag mår när jag gör det. Och jag har, ja men det vet ju du, jag har ju fortfarande väldigt svårt ibland för att ta upp saker med folk eller prata, så att jag måste alltid diskutera det väldigt länge med någon annan innan jag ens vågar ta upp det. Men jag vet ju att de gångerna jag väl har gjort det så har det ju ofta, alltså till 99% blivit lite bättre eller löst sig.
Exakt.
Eller du vet, inte varit som jag trodde. Du vet, för jag kan ju verkligen få upp saker i huvudet. Du vet, jag kan skapa egna saker som händer, som jag tror ska hända. Så jag blir livrädd och inte vill ta upp det. Så jag har väl nog insett att, och lite så här, du vet, jag orkar inte vara så jävla dum mot mig själv längre. Jag vill ta hand om mig själv. Jag, så här, ibland när jag är så där så vet du, eftersom att jag har blivit lite mer erfaren av alla gånger som jag har hållit inne, så blir jag såhär, nej men jag orkar inte må så där dåligt.
Nej, och det är absolut inte värt det, för att då kan det vara att man håller i någonting jättelänge. Ja. Men till slut kommer det inte gå längre, för nej. Så blev det ju för mig att, men jag liksom gick igenom tuffa grejer när jag var liten och tuffa grejer under liksom tonåren. Och jag bara liksom tryckte undan och höll det för mig själv och blev ju en mer och mer så här inåt sluten person.
Ja.
Och sen träffade jag liksom min första kille och det var supersvårt att släppa in en person när man är... Alltså för att om man ska kunna öppna sig till en person betyder det att då måste man släppa på garden. Alltså.
Ja, verkligen.
Och då kände jag hur massa så här känslor kom fram och massa så här obearbetade grejer. Så att när det tog slut sen så var det som att allt bara kollapsade i mig. För att det var som att... Det var som sista pusselbiten typ.
Mm.
Och då blev jag blev helt deprimerad. Alltså jag kom liksom inte upp ur sängen. Och det enda jag gjorde var liksom att gå till jobbet. För det kände jag att jag kan ju inte sumpa jobbet liksom.
Nej.
Men jag låg liksom som, ja, men som man tänker en deprimerad person. Mm. När man pratar, alltså som liksom bilden av det när man pratar om depression. Att man ligger i sängen, stirrar i taket.
Men det jag tänker också att många är så att de vill inte acceptera att de typ mår dåligt. Alltså, för jag har insett att jag har varit deprimerad. Men när jag var det så insåg inte jag det. Liksom. Det förstår man oftast efteråt.
Exakt.
Och det som du säger också, som jag tror är jättevanligt. Du vet, att man bearbetar inte saker.
Mm.
Du vet, som nu när jag försöker kämpa med att verkligen ta upp det när det händer. Om man inte gör det och det blir för mycket. Det omsträcker sig från, alltså bak till när man var liten.
Mm.
Det är klart att om det händer något, då bara alltså, kollapsar det.
Ja.
För att det är inte ens mänskligt att klara av att ta hand om alla de sakerna samtidigt.
Nej.
Så det är väl så jag har känt att så här, nej, men jag har varit i det stadiet redan. Vet, jag har mått så där dåligt och har kollapsat och varit deprimerad. Och känner att jag är inte säker på att det kanske händer igen, men jag vill ändå typ försöka vara snäll mot mig själv och du vet så här, okej, men det här är, du tänker lite större picture, för jag kan väldigt, väldigt lätt fastna i mina egna tankar hur saker ska bli. Du ser scenarion och tänker mig hur folk ska reagera och försöker ändå vara lite så här större bild. Att så här, men om jag gör det här så mår jag antagligen bättre. Vet, pusha sig själv lite för att man inte ska hamna på det där kaka på kaka.
Exakt.
Men när du mådde så där dåligt, det när du pratade om att du inte ens kom upp ur sängen.
Mm.
Vad gjorde du? Eller vad gjorde andra? Liksom, hur tog du dig ur det?
Ja. Alltså, allt handlar väl om att man själv måste inse att man mår så. För som du säger, när man ligger där så tänker man fortfarande att man förstår inte hur dåligt man mår. Och man förstår inte... Jag tänkte ju bara att det är så här livet ska vara nu.
Mm.
Nu ska det vara så här tufft och det ska kännas helt värdelöst och omöjligt. Så att det var när jag satt en gång på golvet och liksom inte kunde sluta gråta. Så var jag med killen som hade gjort slut med mig. Liksom.
Mm.
För att han såg ju dåligt jag mådde. Vi var ju väldigt bra vänner fortfarande.
Mm.
Så han sa bara att nej, nu går vi till psykakuten. Liksom.
Mm.
Och så gick vi dit och jag... satt mig hos läkaren och den såg ju på mig liksom. Alltså man ser väl på en person när den inte har någon liksom gnista i kroppen kvar. Alltså man ser väl också för att jag hade inte sovit på flera veckor, säkert en månad. Alltså sovit någon timme typ. Och jag var ju liksom, varenda ord jag sa var ju liksom gråt i halsen liksom. Så han sa bara att han skickade en remiss till en kurator eller vad det nu var. En terapeut och gav mig sömntabletter typ. Och det är väl det som jag tycker är problemet med vården. Att man får tabletter till allt. För det som sen hände var ju att... Det jag hade velat då var att de plockade upp mig. Såg hur dåligt jag mådde och liksom tog mig till en terapeut. Eller tog mig till hjälp. Utan han skickade ju bara en remiss. Och den remissen, det enda den innebar var att jag... Att liksom läkare eller så här vårdcentralen ringde upp mig och sa hej, vi har fått en remiss från det här, när vill du boka tid? Så det var ju fortfarande upp till mig. Och sen fanns inte den där läkartiden förrän om 2 veckor.
Nej.
Och det är så sjukt hur en person som mår som en mår. Alltså då är 2 veckor en hel livstid.
Ja, absolut.
Alltså 2 veckor hade jag mått ännu sämre. Vem vet om man hade funnits kvar då? Alltså det, jag tänker bara på alla andra som mår så himla dåligt. Mm. Att jag tror att sjukvården förlorar så många människor däremellan.
Mm.
Just på grund av det här att det tar så långt. Alltså ingen plockar upp dem på riktigt. Och det känns som att man måste nästan vara frisk för att vara
speciellt
sjuk.
Speciellt en sån person också som mår så dåligt att den också ska orka ta alla de stegen.
Det är därför det
att
känns
du ska
som att
orka
man...
boka den här tiden. Att du ska, vet, och inte tappa din sista gnista däremellan.
Man måste orka ringa och man måste ordna läkartider själv och man måste orka stå på sig. Och det tycker jag är lite fel med liksom psyk vården, eller vad man säger. Och när jag då kom till vårdcentralen och berättade hur jag mådde och hur jag har mått, och så får man ju fylla i sån här papper så man får se vilken skala man är, liksom, hur deprimerad man är och sådär. Det enda hon liksom gav mig, ja, men som vanligt, hon bara, det är väldigt fullt hos terapeuter nu, det kommer vara ganska lång väntekö, men du kan få antidepressiva och du kan få de här tabletterna och de här tabletterna. Och jag kände bara, okej, men jag vill inte ha tabletter. Nej. Jag vet att det enda jag behöver är att någon pratar med mig om det här som inte jag känner, för jag vill inte prata med föräldrar eller kompisar. Nu kan jag göra det, men det är efter att jag har gått i terapi, liksom. Men då löste det sig att hon hade typ en kompis som pluggade till terapeut som jag fick gå till.
Ändå så bra att det blev så. Även fast det är säkert många andra som inte aldrig hamnar där. Så, liksom. Men ändå bra för dig.
Men jag tror att det var för att jag också på ett sätt stod på mig. Vilket jag tycker inte man ska behöva göra när man mår så dåligt. Man ska inte behöva.
Vad gjorde du liksom?
Nej, men jag sa ju verkligen, liksom, jag tänker inte ta emot de här tabletterna. Jag har mått så här länge. Jag vet att jag behöver prata med någon. Om inte jag får prata med någon så kommer inte jag klara mig, liksom. Och hon bara, jag typ så här, ska jag alltid... Eller så här, Och jag tror att många gör säkert så och det går fortfarande inte. Så jag vet att jag hade väldigt tur. Och sen fick jag liksom gå till den här terapeuten som var under utbildning, liksom. Och jag känner att det har hjälpt mig jättemycket. Och att jag dels vet om med mig själv varför jag har mått som jag har mått. Och vet med mig själv varför jag reagerar på vissa sätt. För att inget behöver man ju känna att det någonsin är fel på en.
Nej.
Det är ju bara, som du säger, saker som inte man är liten, saker man har varit med om, saker man har inte lärt sig att bearbeta. Det är ju det handlar om, liksom.
Ja, alltså jag tror verkligen att det är så nyttigt att gå och prata med någon. Oavsett storleken på sina problem.
Ja, verkligen.
Jag har ju bara känt något slags, jag börjat känna något slags behov av att prata med någon. Nu försöker jag ju prata med vänner och familj och så också. Men jag tror verkligen, som du säger, att någon utomstående... Jag tror bara det skulle kännas så himla skönt. Nyttigt för mig att bara känna det, liksom, att få släppa lite på sånt.
Men det känns så himla bra. Det är skönt att prata med någon som inte vet något om mig. Den vet ingenting om vad som har hänt. Så det enda den personen måste göra är att ta reda på det. Och liksom av det se varför man är som man är och mår som man mår. Alltså jag tycker att det var det sköna att se att så här, det jag kände inte är påhittat. Och att det jag har upplevt av vissa situationer är verkligt, liksom. Och kan vara en förklaring till varför man mår som man mår.
Jag tänker så här, även fast det kostar pengar då, så tänker jag nog så här, gud, det skulle väl vara ens livs bästa investering att investera i sig själv, att må bra. Men då tänker jag så här, ja, men även fast man, jag tror inte det är så många som vet hur man gör. Alltså jag vet, typ, jag frågade ju dig bara, men alltså hur, om jag skulle vilja, hur skulle jag, göra. Och så känns det som att det är för många steg, som du säger. Det är så, du vet, att jag redan ger upp innan jag börjar. Och då tänker jag, nu mår jag ändå, vad jag känner, okej och bra. Men tänk om jag då hade varit i det här tillståndet som du berättar. Hur ska man, om jag inte orkar nu, hur ska jag orka om jag mår som dig?
Exakt, och jag tänker också att man sitter ju i väntekö. Och det är ju så skevt då, för att då du som inte riktigt är nere på botten, då hamnar inte du längst upp i kön.
Nej.
Men vad är det för system? För du behöver ju fortfarande...
Det blir också fel.
Så att du inte hamnar nere på botten.
Det kanske, alltså. Exakt, för att skulle man plocka upp någon som bara är på... Liksom, sväva lite. Då kanske den aldrig skulle hamna
exakt.
Där.
Och det är det som blir så fel, för då får man ju oftast gå till privata. Som är jättedyra. För att det är de enda som har tid snabbt. Det är de enda som tar emot dig oavsett hur dåligt du mår. Så att jag tycker att det är ett jätteproblem. Alltså hur liksom vården ser ut.
Jag tyckte det var intressant det med att du hade gått till den som var under utbildning. Det borde ju på något sätt vara världens bästa sätt att utbilda folk samtidigt som folk får hjälp.
Exakt. Och det finns ju även att man kan chatta till. Alltså det finns ju olika chattforum. Och det är jättebra om man är ung. Alltså om man är under 20.
Kanske att uttrycka sig bättre så.
Exakt, ja.
Eller behöver hjälp snabbt.
Ja, men också att det är liksom... Det är så lätt tillgängligt och jag tänker att man kan ju liksom formulera sig lika bra i skrift som i... Det finns säkert Skype också. Det finns ju liksom...
För det vi snackade om förut också var ju så här, vet, varför tog man inte liksom... Vad heter det? Alltså möjligheten, du vet, när det fanns en skolkurator.
Ja, men det vill man ju verkligen säga. Att så här, det finns BUP, det finns BRIS, det finns kurator på skolan och allt är gratis. Eller det är liksom... Oftast inte en själv i alla fall som behöver stå för.
Men alltså Hanna, om det fanns en kurator här. Jag hade suttit där varje dag. Alltså jag hade suttit övertid på jobbet och bara, vet, längtat. För jag har börjat känna verkligen så att vad skönt att bara få ur sig saker och få liksom prata om grejer och saker man tänker på så att man sen kan bearbeta det och släppa det liksom.
Exakt.
Och att man har det i skolan gratis, det är helt fantastiskt. Det är liksom en utbildad person som kan hjälpa dig, som kan vara en utomstående person som inte har liksom åsikter på det sättet eller känner dig. Alltså jag vill ju, nu vill jag ju gå om hela skolan så jag kan gå till kurator.
Ja, jag känner verkligen det. Att ni som är unga, går i skolan eller liksom fortfarande är under 20 i alla fall, utnyttja det. Men jag kommer ihåg att det var också svårt, kommer ihåg, för att kuratorn på mitt gymnasium, det var min bästa väns mamma. Alltså så här, vi bodde i en sån liten by. Jag kan tänka mig att många känner så, att man är för nära personen man i så fall ska prata med.
Ja.
Att det liksom, man vill inte liksom...
Det blir ingen utomstående på riktigt då.
Nej, och man vill liksom inte så här outa alla sina hemligaste saker till någon som man sen kommer komma hem till och bara, hej, god morgon, jag sov där.
Det blir verkligen problem om du känner att du inte liksom, du vill ha en utomstående och det är inte en utomstående för dig. Nej. För jag kunde känna, var väl tyvärr att det var lite att man såg ner lite på folk som gick till kuratorn, vilket är hemskt.
Ja.
Men det var ju så på något sätt att det var lite så här, går den till kuratorn, du hade antingen hamnat riktigt i skiten med någonting den har gjort, alltså liksom inte behövd, eller att det var något fel på den, vilket bara är det. Så här, det är bara ett bevis på att vi pratar om det här för lite, att folk, du vet, bedömer för snabbt.
Och jag hoppas fördomar, att det här har förändrats väldigt mycket, vilket jag tror, för att jag tycker folk är mycket mer öppna om psykisk ohälsa idag än vad de någon ens var när jag var ung.
Ja,
precis. Så jag hoppas att det är lättare idag att gå till kuratorn i skolan och att det inte är en skam. Liksom.
Ja, och jag kan hoppas och tänka att ni som hör det här kan vara de personerna som är så här, men jag skäms inte, jag vill gå till kuratorn för jag har hört att det ska vara jättebra. Jag tror att jag kan må bra av det. För är en person öppen om någonting och liksom visar ingen skam för det, ja, då kommer andra också våga.
Exakt.
Det är precis som vi pratat om allting. Du vet, så här, vi pratade om för något avsnitt sedan, någon tjej som, du vet, vi pratade jätteöppet om svamp.
Mm.
Och så hörde man hur hon var så här, ja, och, men det har jag också, det. Det har också haft. Det, så här, hon var, man märkte på henne att hon aldrig har öppnat sig om det förut. Men när vi vågade så vågade hon.
Exakt.
Och det spelar ingen roll om det handlar om svamp eller psykisk ohälsa. Det handlar ju om att det här med att prata om saker.
Exakt.
Ja. Varför har man känt att det varit så jobbigt eller pinsamt, eller att folk är konstiga som pratar med kurator, eller du vet, varför ska vi alltid liksom göra så här, du vet, må dåligt lika med knäpp människa?
Ja, alltså jag vet bara att när jag gick i skolan så var det liksom, alltså man skulle ju må så bra och allt skulle vara så bra och man skulle vara glad, och alltså jag vet att det var det enda som gjorde att jag kände inte att jag hade tid att må dåligt.
Nej.
Vilket gjorde att man blir helt utpumpad, för att om det enda man gör är att må dåligt men inte får visa det när man är runt människor eller i skolan till exempel, då blir man ju helt utpumpad, vilket jag, alltså det enda jag gjorde var att typ ligga i min säng och bara kolla på film. Typ.
Ja, men att man ska visa en fasad tar ju väldigt mycket mer kraft än att våga vara sig själv.
Exakt. Och jag vet att liksom de som väl gick till kuratorn tyckte jag var så himla modiga. Mm. Och det är liksom ingen modigt med det. Det är ju som att gå till läkaren, eller så här, det är ju helt normalt. Alltså precis som man går och tar hand om ett brutet ben så måste man ju ta hand om en bruten själ.
Ja, men det där är ju så sant. Och att man bara ska egentligen kanske sluta tänka så mycket kring det.
Ja, men att
den här
man kan
personen
säga...
går till kuratorn, OK.
Exakt.
Alltså det är lite mer så än att bara, vadå, gud, vad är fel? Va? Alltså det, man ska...
För jag hoppas inte det är så i skolan idag, men då var det verkligen att så här, när någon reste sig, för man fick ju gå till liksom kuratorn mitt under lektionerna, och då var det liksom att man bara tittade på läraren lite så här och smög iväg.
Mm.
Medan jag hade önskat att det var så här, man reser sig upp och bara, jag går till kuratorn nu. Alltså så här, så man bara, jag går till lunchen nu. Alltså,
ja, det är verkligen, liksom... att det är ingen big deal. Nej. Verkligen.
Ja, och jag vet att jag gick till en kurator när jag var yngre. För då, när man är yngre så har man ju liksom förutsättningen att vuxna kan plocka upp en lite, och de såg väl att jag mådde dåligt. Men jag, när man är liten så är man ju också så känslig, för jag kommer ihåg att jag tyckte inte om att det var en kille.
Mm.
För då är en man då, jag tyckte han var lite läskig.
Mm.
Och så kommer jag ihåg att just den grejen, att jag tyckte det var så skämmigt redan när jag var så liten att gå iväg från skolan, att de visste att elever visste att jag gick till någon och pratade och att den personen... Ja, jag tyckte att allt runt det var liksom så hysch-hysch typ, som att då känns det ju fel igen.
Mm.
Och att det uppfattade jag redan när jag var liksom liten. Jag kanske var 11, 10-11 här.
Mm.
Och att redan då uppfattade jag det som att det var fel att gå till en kurator. Vilket gjorde att jag inte tyckte om honom. Så att jag rymde från hans sessioner. Men ja, drama kid. Men jag bara menar att hade jag där... Att det hade varit en annan approach runt det. Att det hade varit liksom... Kanske att alla barn får gå och prata med någon. Precis som man har andra lektioner.
Som att man måste gå och ta sprutor eller du vet, måste
exakt,
gå och göra...
Exakt, eller att alla får gå till skolsyster och bara säga lite hur, vad man tänker på. Alltså att det är mer med i... det normala i det alltså, som är obligatoriskt. Rutin, liksom. Liksom. Ja.
Nej, för det jag kanske känner också är typ så här att du vet, man är liten och man har omöjligt att ha koll på allt.
Ja.
Jag kanske inte var så jättemedveten om vad en kurator var.
Nej.
Förutom att jag visste att man pratade med kuratorn.
Mm.
Men jag var hos kuratorn en gång, vad jag kan minnas. Och det var då fick jag en utskällning, för då hade vi ju gjort något fel. Jag minns inte ens vad det var. Jag och några kompisar.
Åh nej.
Så fick vi då alltså gå för att prata om vad vi att vi inte hade varit bra personer i det läget liksom.
Ja, det är inte så bra.
Jag kommer inte alls ihåg vad det var, men något sånt. Vilket gjorde att jag tror att om någon hade frågat mig vad kurator gör då, så hade jag väl sagt liksom, ja men dit går man om
man
uppför sig dåligt eller att man, ja men kanske om man mobbar någon.
Mm.
Eller om man är mobbad. Du vet, väldigt, väldigt tajta ramar. Jag tror aldrig att jag skulle veta att jag, vi säger att om jag hade lyckats förstå att jag var lite ledsen över typ skilsmässan eller att det påverkade mig att jag blev så aggressiv och så när jag var liten, om jag hade fattat det då kanske jag, om jag, men jag visste inte ens att jag skulle gå till henne i så fall, för jag förstod inte att man skulle gå dit och prata om man hade, om man var ledsen eller kände att man ville liksom ta upp något man inte vågat ta med föräldrarna.
Exakt.
Det fattade inte jag.
Nej, och jag vet också det att man gick till kuratorn liksom när man hade bråk med kompisar och så här.
Mm.
Och jag vet också att jag, just det att man ska inte tycka att det var skämmigt. Alltså att de skulle ha gjort en annan approach runt hela kuratorgrejen.
Mm.
För att jag kommer ihåg när man liksom såg kuratorn gå runt i matsalen till exempel. Då skämdes jag bara, shit, den här personen vet saker om mig. Mm. Och tänk om den tycker något om mig. Alltså, jag tror att jag hade helt fel bild. Och jag hoppas verkligen att det inte är så i skolan idag.
Mm.
Just på grund av att det känns som att det är en helt annan bild av psykisk ohälsa idag. Precis. Folk är medvetna om vad de känner. Folk är medvetna om att panikattack är en panikattack. Jag trodde när jag kände så när jag var liten och inte kunde sluta gråta och att jag andades jättesnabbt och kände så här hjärtklappning. Det trodde väl jag bara var så som man känner när man är ledsen. Alltså jag visste inte att det var en panikattack eller att det gick att få bort eller att det inte var dödligt liksom.
Nej, precis, för jag kan ju känna typ så här, visst, det är väl jättebra att man går till kuratorn om man har problem, alltså bråkat med sina kompisar också.
Mm.
Men att man måste få någon slags förstå vad det är.
Ja.
Och jag tycker som du sa, alltså hur smart skulle det inte vara om man hade det som en rutin och bara men regelbundet så måste, vet, det kan vara så lätt också för en person, vet, om jag måste gå till kuratorn då kan man ju vara så lätt bara, nej men det är ju min tid nu, alla ska göra det. Då är världens opportunity där.
Exakt.
Ett, att också våga öppna mig, men två, att jag får veta ens vad en kurator, att kuratorn liksom, hur mår du vet, att jag får förstå att här öppnar man upp sig.
Exakt.
För att det är väl mer så här, hur lätt kan det vara för typ en 13-åring att boka en kuratortid? Alltså det är så här,
nej,
att ta det steget. Det är bättre att det är redan inbokat, att alla måste gå på en kuratortid per liksom, halvår eller vad det är.
Exakt, eller att man har en bild av att man måste vara jättedålig, alltså må jättedåligt för att gå till BUP till exempel. Eller att man måste ha råkat ut för något jättehemskt för att kunna höra av sig till BRIS. Men det är inte så.
Mm.
Och att jag tror att jag tror och jag hoppas att det inte behöver vara så. Alltså att man ska känna att alla ens problem är lika värda att ta upp. Liksom.
Ja, för jag tycker att jag hörde väldigt mycket om BUP och BRIS under min skolgång. På det sättet har det varit bra. Att man har hört, men jag har aldrig hört av mig till dem.
Nej, och jag har alltid hört de här liksom, skräckfallen. Att någon har blivit misshandlad av sina föräldrar. Ja. Eller att någon har blivit liksom, utnyttjad. Eller att någon har
ätstörningar. Alltså, eller lite mer, men och, det är aldrig riktigt den här...
Nej, men kan man inte känna igen sig i det så tror man ju att ens egna problem inte...
är tillräckligt stora.
Exakt. Så att, ja, det jag vill säga till er där ute är att våga gå och prata. För det är sjukt nyttigt. Det är som att... Det är som att gå och färga håret och måla naglarna.
Men det är, så här... alltså, hela själen bara lättas ju av att få prata med någon. Även fast man kanske inte löser allting där och då. Men att man bara, du behöver inte bära på dig själv.
Nej, det är som en själslig renovering. Precis som att man vill...
det kan alla snära, du vet.
Klyschor. Nej, men jag... Alltså, det kan suga också, det vill jag säga. Mm. Alltså, vi ska ju inte så här försköna det. Alltså, det kan ju vara som när jag var liten, att man vill rymma från kuratorn för att man inte trivs hos den. Mm. Att man inte tycker att det känns nice att gå och prata med sin bästa kompis mamma som är kurator.
Nej, precis. Och det är bra att fightas för sig själv. Alltså, precis ja. Som du. Det var inte det här, liksom, det var inte lätt för dig att få tid att prata med någon.
Nej.
Men du tog dig igenom det och du mådde ju bättre av det.
Exakt.
Sen.
Så att det
våga
är
fightas
värt det,
för sig själv. Liksom. Ja.
Man måste våga fighta för sig själv och tycka, som du sa, att det är viktigt. Mm. För att man ska inte må dåligt. Alltså man, det enda man behöver bry sig om är sig själv. Och hur man mår. Egentligen.
Precis, vi ska inte må dåligt. Vi bara har en begränsad tid på
exakt,
jorden.
Exakt.
Det är inget kul att må dåligt
nej.
Den tiden. Och
sen
om
kan
man kan något åt
exakt.
Det.
Och sen kan man inte heller inte tro att man kommer gå runt och vara lycklig och må bra hela sitt liv.
Nej.
Men man ska inte behöva må skit.
Alltså man ska vara öppen med hur man mår.
Ja.
Och att förstå att man inte behöver må dåligt alltid, utan det finns lösningar och man kan jobba sig till att må bättre så att man
exakt.
Inte känner sig bara, du vet, meningslöst med livet för att jag mår dåligt nu. Finns vägar ur, man måste bara, de måste bli bättre upplysta, de här vägarna, och vi måste liksom ta tag i det, vi måste våga prata om det.
Exakt, för att förskjuter man det och tränger undan det, så kommer det en dag slå till och kanske är värre än någonsin då.
Mm.
Och det är inte så bra.
Nej.
Det var allt för dagens podd som var lite snorig från mitt håll. Hoppas det har varit ok.
Jag tycker att den var bra. Mm. Det kändes viktigt att prata om det här. Mm. Och vi vill jättegärna att ni också pratar om det här. Så men hör av er till oss om ni vill.
Ja,
Fridas DM.
Exakt. Eller? Om ni vill berätta något mer eller har någon fråga eller vill någonting ni vill berätta, så finns vi på Frida-podden på Instagram.
Ja.
Så ses vi i nästa vecka.
Ha det så bra.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.